Det här är poddversionen av Sommar i P1 med Åsa Jinder. Musiken är förkortad av upphovsrättsliga skäl.
Jag minns att jag sitter på min cykel. En trehjuling. Det är tidig morgon. Jag borde inte vara ute. Jag kan inte vara mer än 3-4 år. Klädd i bara nattlinnet cyklar jag mot tunneln som går genom hyreshuset och går ner för trappan mot baksidan av huset och sandlådan. När jag sätter mig ner känner jag den iskalla sanden mot mina bara ben och fryser. Men jag vill inte hem. Plötsligt står han där, en man på väg till jobbet. I trenchcoat med en portfölj i handen. Han lyfter upp mig i sin famn och bär mig till min port, ringer på vår dörr. Mamma öppnar. Mannen släpper besvärat ner mig på hallgolvet, varpå mamma irriterad smäller igen dörren, motar in mig i badrummet och sätter mig i badkaret efter att hon rivit av mig nattlinnet. Hon sätter på vattnet, låter det rinna och lämnar mig sedan. Otaliga är gångerna då mina bröder fått gått hem med mig efter att jag har följt efter dem till skolan. Ensam över vägkorsningar och genom skogsområden. I blöjor med napp i munnen. Varje gång kom jag hem igen. Varje gång tar jag mig åter ut. Så liten, men redan med kännedom om sorg vilande mellan väggar. Det är en sorglig bild, men den bär sin övertygelse. Insikten om att sorg inte går att fly ifrån.
Du gråter så stora tårar och får till. Den låg där och väntade som tändningar. Ute på havet, ersatt den kommer. Ute på havet, ersatt den också. I gynga med tändningar.
Det här var Arne Brun med Du gråter så stora tårar. När jag gick i högstadiet mellan 1976 och 1979 så var det ingen som pratade om framtiden. Jag gick mest omkring i supertajta jeans, collegetröja och träskor och drömde om Joey Tempest. En kille som då ännu lystrade till namnet Joakim Larsson och gick i parallellklassen i Rumby skola i Upplands Väsby. Framtiden var där framme. Själv var man i något som inte på samma frekventa sätt som nu definierades som nuet. Visst pratades det om vilken gymnasielinje man ville gå, men valen var få och det var givet vem som skulle gå var. Plugghästarna valde ekonomi, medelmåtterna, social och alla andra kontorslinjen. Drömmar var ingenting man pratade om. Den enda gång jag minns att jag som ung uttryckte en dröm var hemma hos nämnde Joey Tempest. Vi satt i hans säng och klappade kattungar. Jag var blyg och förstummad över själva tanken på att jag faktiskt var där efter att ha längtat så. Joakim pratade desto mer och om sina drömmar. Han skulle bli världsberömd hårdrocksångare. Och när han frågade mig om min dröm, då fick jag lite panik. Världsberömd hårdrockssångare. Var det så en dröm skulle se ut, tänkte jag. Och utgick därför snabbt från min lilla horisont och svarade, liksom för att matcha hans strålande framtidsutsikter. Sveriges yngsta riksspelman genom tiderna. På nyckelharpa. We're heading for Venus.
It's the final countdown.
Du hörde Europe i en live och unplugged version av The Final Countdown. Du lyssnar på Sommar i P1 och jag heter Åsa Jinder. Jag är artist, kompositör och författare. Jag tänker tala om hur världen blev farlig då de som inte fick svika ändå svek. Men allra mest tänker jag tala om hur vacker världen blev då jag förstod att jag regerade över den. Du lyssnade just på Ariana Grande med intro. Jag läste väldigt mycket som barn. Älskade att förlora mig i nya världar. Lånade kassar fulla med böcker på biblioteket varje vecka. Jag var läskunnig innan jag började skolan och började uttrycka mig i skrift redan i 6-årsåldern. Jag skrev dikter. Min pappa skickade in några av dem till en tävling i Expressen som jag vann med dikten Natten kommer, natten går, nattens mörker skrämmer. Jag vann 70 kronor och fick göra vad jag ville med pengarna. Bestämt tågade jag iväg till Tantopps i godiskiosken och gjorde av med varenda öre. Släpade hem 2 stora kassar med godis och la allt på min säng innan jag började sortera. Rött, gult, salt, surt, choklad, klubbor, tablettaskar, kolor, remmar och tuggummin. Det var ett hav av godis och när jag betraktade härligheten framför mig så tänkte jag, är det så här det är att vara författare? Då ska jag bli det. Inte visste jag då att Hans Isaksson på Albert Bonniers förlag 20 år senare skulle ringa mig och fråga om jag ville ge ut en diktsamling. En diktsamling som skulle sälja mer än de flesta diktsamlingar som getts ut av förlaget. Som skulle skaka om och berätta något jag som 6-åring inte hade en aning om att jag hade framför mig. Att det skulle påverka mig i resten av mitt liv. Den kvävande tystnaden mellan mina föräldrar, vilket gjorde att en stark känsla av att vara i vägen tidigt slog rot. Jag lärde mig att inte störa. Levde med vetskapen om att tystnaden när som helst kunde slå om och välla ut i bråk. Inte ens i skratt var jag riktigt trygg. Det skapar en tvingande känsla att å ena sidan vara till lags och andra sidan, om detta inte var nog för att skapa lugn, ställa till rätta. Det är naturligtvis en omöjlig uppgift för ett barn. Föder bara en stark känsla av otillräcklighet. När jag är 6 år och vinner dikttävlingen får jag inte bara bekräftat att jag behärskar att uttrycka mig i ord. Jag tänker i en sekund att prestation kanske är nyckeln till bekräftelse. Och så känns det för en stund. Men just som jag tror att jag har kommit på hur jag ska bli sedd får jag bekräftat att verkligheten inte alls är som jag förstått den. Prestation är i själva verket inte så intressant. Det är hela tiden någonting annat som är viktigare. Någonting outtalat, inåtgående. Något annat som är viktigare än oss barn. Inte visste jag då att jag inte skulle förbli tyst. Jag är 6 år och jag skriver för att någonting inom mig säger att jag ska. Inte visste jag då att det skulle rädda mig.
Dagen får sin vila nå.
någonstans hörde du mig, Åsa Jinder, som just nu sommarpratar i P1, spelandes i låten Nocturne, med vilken Norge vann Eurovision Song Contest med gruppen Secret Garden. När Estonia var ett faktum och psykologer började prata om tre människotyper vid katastrofer. Den som till varje pris vill överleva och gör det. Den som grips av panik och gör allt fel. Och den som blir apatisk och bara ger upp. Var det få som sa att de trodde sig tillhöra någon annan grupp än de som gör allt för att överleva. Men när jag vid en middag frågade en som var övertygad om att tillhöra överlevargruppen om han verkligen skulle klivit på huvudet på en annan som han visste då skulle tappa taget om trappräcket och försvinna, så blev han tyst. Nej, alltså när du säger det så där, då blir det ju annorlunda. Det är så lätt att hålla fast vid bilden av vilka vi är och hur vi skulle agera i olika situationer. Men så svårt att veta. När hela livet rasar har vi ingen aning om vilka vi är eller hur vi hanterar situationen. Jag har en handfull vänner som förlorat sina barn. De har 1000 gånger fått höra av människor utan samma erfarenhet att jag skulle aldrig klara av det. Du är så stark. Och jag undrar om de förstår vilken skuld och skam de lägger på den som överlever. Som överlever och fortsätter att leva. För de flesta gör ju det. Det är lätt att tro att vi skulle gå under om vi förlorade ett barn. Eller att vi skulle förbli ensamma efter ett uppbrott. Sluta köra bil efter en bilolycka. Vi har alla starka föreställningar om vilka vi är. Men vi vet inte någonting, vare sig om oss själva eller andra. Livet är mer komplicerat än så, och vi behöver förstå det. Du hörde just Andrea Bocelli, Mille Lune, Mille Onde. Jag är yngst i en syskonskara av 5. Vi bor i ett hyreshus och på gården är alltid fullt av barn. Men på grund av min egen syskonskara föredrar jag ofta att vara ensam. När jag inte läser eller skriver har minnen av att jag leker i buskarna nedanför vårt köksfönster. Min mamma är hemma med mig tills jag börjar skolan men arbetar på ett varuhus på helgerna då pappa tar hand om oss. Han är ingenjör och skriver noveller som publiceras i olika tidningar. Det roligaste jag vet är att låna hans skrivmaskin. Musik är alls ingen påtaglig del av mitt liv. Den består uteslutande av det som mina 4 äldre syskon spelar på sina grammofoner. Och varken min syster Marias svängiga Sven Ingvars, Davids kärlek till Beatles eller Jannes hårdare toner från Deep Purple sätter några djupare spår i mig. Det är inte förrän min bror Leif sätter på en skiva, tar mig i knä och trummar med mina armar i luften som jag upplever att musik är någonting som verkligen går att älska. Jag tror att jag är 9-10 år när jag blir drabbad av den vackraste musik jag någonsin hört. Det där var Genesis med Follow You, Follow Me. Och du lyssnar på Sommar och jag heter Åsa Jinder. Jag är 10 år och har åkt på semester tillsammans med min pappa och 2 av mina 4 syskon. Jag hittar snabbt en kille i min egen ålder som jag leker tillsammans med på dagarna. Han har ett guldfärgat lockigt långt hår. En dag när vi leker på bryggan kommer min pappa och ropar på mig. Men jag har ingen lust att åka iväg på någon tråkig utflykt så jag dröjer kvar hos Gulllock som står och gungar den lilla kroppen i sidled i en vattenfylld livbåt. När pappa kommer fram till bryggan hälsar han på Gulllock med orden: "Den där är inte mycket att livrädda med." "Nej," svarar Gulllock utan att kliva ur båten. Pappa och jag och mina syskon far iväg och möts när vi kommer tillbaka till campingen av både polis och ambulans. Och vi går som många andra ner på stranden och tittar på vad som händer. En båt åker cirka 20 meter ut i det strömma vattnet fram och tillbaka. Och jag undrar varför, varpå min pappa säger: "Jag tror tyvärr att de dyker efter någon som har drunknat." Och i samma ögonblick kommer upp en dykare från vattnet med ett bylt i famnen. Jag ser inte vad som händer. Jag kanske väljer att titta bort. Jag minns inte. Vad jag minns är en kvinna som kommer springande och möter båten som sakta åker mot land. En kvinna som sliter i byltet och skriker ut sin förtvivlan. Och plötsligt ser jag en hårlock, en guldlock. Pappa tar min hand, mina syskon följer med. Vi går mot vårt tält och river det. Sätter oss i bilen och åker. Pappa säger att vi ska stanna och prata så fort vi hittar ett ställe. Plötsligt parkerar han bilen i en lång rad av andra bredvid en bygdegård fylld av spelmän. Jag vet inte att de heter så. Jag vet inte vad instrumenten heter. Jag vet inte vad de spelar för musik. Jag ser bara att de verkar lyckliga där under den klara himmelen, stampandes tretakt i gräset, svingandes sina stråkar mot solen. Och vi pratar, ackompanjerade av en kakofoni av toner. Sen går vi ut ur bilen och in i myllret av folk. Vi har, utan att förstå eller veta om det, hamnat på Delsbostämman. Pappa närmar sig nyfiken ett gäng män i hans ålder som spelar på ett jättekonstigt instrument. Och han frågar vad det är och får svaret: "Nyckelharpa." Han är helt hänförd medan jag är mer förvirrad. Förvirrad utan att ha en aning om att detta märkliga instrument ska påverka hela mitt liv. Att jag i framtiden ska kunna hänvisa till just denna stund och säga att det var där och då som mitt liv kom till liv. Hörde mig och grundaren av Nordman, nämligen Mats Wester, på nyckelharpa. En dag, bara några månader efter att vi hamnat på spelmansstämman i Delsbo, kom pappa hem med en låda bräder. Han hade sett att det fanns kurser där man kunde lära sig att både bygga och spela nyckelharpa. Och nu skulle det bli av. Under en tid av ungefär 1 år fick vi barn äta framför tvn för att han gjort köket till snickarverkstad. Och när nyckelharpan väl var klar skulle det firas. Mamma och jag bjöds på tårta, varpå mamma pliktskyldigt frågade: "Får man höra hur hon låter?" Pappa drog stolt på strängarna medan jag mer besviket tänkte. Hon måste kunna låta bättre. Så när pappa åkte till jobbet gick jag därför in i mina föräldrars sovrum och drog fram nyckelharpslådan som han noggrant dolt under sängen. Jag lyfte upp nyckelharpan, la den i knät varpå jag drog över strängarna. Mamma släntrade förbi och utbrast spontant. Låter ju bra när du spelar på henne. Jag vet, svarade jag. I direkt anslutning till byggkursen började pappa spela. Jag lyssnade noga på hans övande på kvällarna för att kunna ta ut låtarna när jag kom hem från skolan följande eftermiddag. Det var en kombination av att jag hade det väldigt lätt för mig och i hopp om att spelandet kanske skulle göra mig synlig som gjorde att jag ägnade timmar åt att öva varje dag. Och efter någon månad undrade pappa om det var jag som spelade på hans nyckelharpa och bad mig att spela för honom. Jag hade lärt mig allt han kunde så han insåg att just han kanske inte hade så mycket att lära mig utan såg till att jag fick spela upp för den framgångsrika och mycket egensinniga pedagogen Mats Koppala i hopp om att antas som elev. Vi åkte till grannkommunen Bro och hem till Mats. Pappa var nervös. Själv kände jag mig precis så begåvad som både pappa och mamma sagt att jag var. Mats hade bruna, äckorlika ögon. Han log varmt när han tog emot mig. Han såg mig. Vad är det här för en liten ängel? Jag tyckte naturligtvis om honom direkt. Vi satt oss i hans kök och han var med att spela. Och när jag dragit sista stråkdraget med en extra svung liksom för att övertyga honom om min finess så sa han, ja, det var ju inte så pjåkigt det där. Det var väl egentligen bara ett fel. Jag trodde inte mina öron. Jag som var så bra. Å andra sidan, ett litet fel kunde man väl snabbt åtgärda. Så jag frågade honom vad som inte riktigt övertygat honom då han svarade, ja, det är det att du har fått allt om bakfoten. Jag höll harpan fel, jag hade fel fingersättning, fel stråkföring och låten som jag spelat var i fel tonart. Men det rättar vi till, fortsatte han och log brett. Pappa andades ut och jag satte mig till rätt beredd att insupa all hans kunskap. Och där satt jag sedan varje vecka i nästan 2 år. Han fortsatte att kalla mig för sin ängel. I början utbrast han dock allt som oftast. Är det du eller jag som bestämmer? Jag var så ovan med att få ett totalt fokus att det alls fanns en förväntan på mig. Jag babblade därför på och hade egna idéer. Mats, han såg en potential i mig. Han ställde jättehöga krav och jag insåg med tiden att det märkligt nog var befriande. En stor trygghet för mig i en värld av förändring. Mina föräldrar skiljer sig. Familjen splittras. Mammas drickande accelererar. Allt är extremt rörigt. Mitt spelande blir därför min lugna vrå. Musiken, min plats på jorden. Det där var en annan som funnit sin plats på jorden i musiken. Min dotter, Little Jinder, med Sommarnatt. Efter 2 år som elev till Mats Koppala blir jag Sveriges yngsta riksspelman genom tiderna på nyckelharpa. Mats lärde mig dock mycket mer än att bara spela. Du står i ett vägskäl. Den ena vägen leder långt. Den andra vägen leder hur långt som helst. Det andra han lärde mig var att inte lyssna på de som skulle komma att tycka. Mats hade ju själv stuckit ut, tagit plats utanför de tydliga ramarna inom vilka man skulle förhålla sig för att bli accepterad i den uppländska spelmansrörelsen. Bry dig inte om vad folk säger. Bara spela, Åsa. Bara spela. Riksspelmanstiteln får de som bemästrar en folkmusiktradition. Det kan vara låtar från en trakt eller efter en speciell spelman. Det handlar om att bevara den svenska folkmusiken. Det sägs att det tar i snitt 7 år för att erövra riksspelmanstiteln. Att jag gjorde det direkt var något av en liten sensation. Inte i den uppländska spelmansrörelsen dock. Inga träd växer till himlen. Det var välkomstorden jag fick höra av en av de spelmän högt upp i den uppländska spelmanshierarkin. När jag gjorde entré på spelmansstämman i Österbybruk, bara några veckor efter att jag blev riksspelman. Det skulle visa sig att osynliggörande skulle bli det som skulle drabba mig på alla möjliga sätt genom åren. Nu finns du inte längre. Allra käraste min lärare, mina varmaste tack når dig inte. Men jag tror att du visste, när du tog farväl av livet, att det åtminstone finns en elev kvar som gör sin läxa. Jag gör alltid mitt bästa, väl förberedd som du sa att jag skulle. Jag kommer fortsätta min egen väg och jag kommer att uppföra mig. Det sa du var viktigt. Kram från en elev som fick åtminstone en räv av den farm du hade bakom örat. Du hörde just en hyllning till min fantastiska lärare. Humoresk av Antonin Dvorak. En människa du inte känner, bara möter kort, kan visa sig bli den allra viktigaste. I varje människa finns den gåvan, möjligheten att göra skillnad. Också du bär den. Våga tro det. Våga se och uppleva det. Bär någon för en stund, en endaste sekund. Det kan förändra den människans hela livsrum. Du kan rädda på samma sätt som du själv kan bli räddad. Få hela ditt livsrum förändrat.
In style someday, old dream maker, you heart breaker, wherever you're going.
Du hörde Audrey Hepburn, Moon River. Ibland kan jag tänka att det är lite synd att Instagram inte fanns på 80- och 90-talet. Tänk vilka bilder man hade kunnat publicera. Här är jag och den japanska kejsaren. Jag fick som enda vanliga människa audiens hos honom. Men jag fick titta ner i golvet hela tiden, för vanliga människor får inte se kejsaren i ögonen. Hans majestät konungen hjälpte mig med översättningen av Nyckelharpans historia. Här är jag med Billy August och Liam Neeson efter en middag i Billes regissörsvagn inför nattfilmning av Le Miserable. Liam grät när jag spelade för honom. Eller jag och Mick Jagger pratar musik och hårfärger. Han tyckte jag var konstig som färgade mitt blonda hår svart, men bjöd ut mig ändå på på middag och konsert. Vi vann. Norge har med bland annat Min hjälp kammat hem sin andra vinst i Eurovision Song Contest. Å andra sidan har ju de här sakerna publicerats i gammal media. Ja, alla utom middagen med Mick Jagger som blev inställd för att jag hade en körkonsert utanför Göteborg. Jag är alltid på körkonsert utanför Göteborg när det händer spekulativa saker. Vid ett annat tillfälle, ja då ringde Thomas Ledin upp och undrade om jag kunde komma på middag och hemma hos honom. För han hade John Paul Jones från Led Zeppelin hemma hos sig. Och han ville träffa mig. Ja, inte mig direkt, men han ville bekanta sig med nyckelharpan. Men även där gick man bet. Å andra sidan var jag väl middagar med världsberömda artister. När man får sjunga sina sånger tillsammans med fantastiska körer. Det är lika märkvärdigt varje gång. Att höra sina sånger framföras. Att få sjunga dem tillsammans med andra. Jag är glad att jag fortfarande känner den där tacksamheten. Det hårda arbetets allra finaste belöning.
Det som skänker mitt liv är luga mening. Är denna tanke luga luga rening. Mellan det som är jag och det som är längtans blomman är. Tänk om modet vill bära tanken. Sen kom jag vänta för att få känna hoppet stiga i själen. Den spåning då rädslan tar farväl.
Det var jag, men framförallt Riltons vänner, som framförde Då rädslan tar farväl. 1985 är året då jag inom 5 månader förälskar mig, förlovar mig och gifter mig, 22 år gammal. För alla som nu tänker, herregud så ung, käre värld så fort, vill jag säga. Ibland är det viktigare att någon gång få vara i kärlek än att kärleken varar för evigt. Mycket av den kraft jag tidigare i livet lagt på att förhålla mig till övergivenhet och min mammas drickande kunde jag nu lägga på mitt arbete. Det underbara i att bli mamma gjorde att jag kunde flyga fritt i både tanke och handling. Barnen hindrade mig inte alls. Jag hade inte haft den karriär jag haft utan dem. De har alltid drivit mig att se mig själv och att hela tiden försöka bli bättre på att vara människa. I det utvecklas naturligtvis också ens konstnärskap. Jag spelar in skivor, jag turnerar. Mest av allt är jag mamma och det är ett underbart liv. Plötsligt händer dock någonting som ska förändra allt. Jag är 26 år då min mamma dör. Genom att aldrig ha stannat upp och känt efter hade jag nått en fantastisk framgång och övertygad om att det var det som befriat mig från alla besvikelser. Hade jag fortsatt att undvika att vare sig reflektera eller analysera över det jag egentligen kände. Att inte längre ha en mamma att oroa sig över var märkligt. Vem var jag utan denna oro? Jag fick plötsligt tid att tänka på mig själv och ofta återkom jag till vad en bekant sagt till mig på en middag. Åsa, att aldrig bli riktigt glad eller riktigt ledsen, det är en slags överlevnadsstrategi. Du har skyddat dig från att inte åka ner i en avgrund av smärta varje gång din mamma varit onykter. Men vet du, Åsa, hon är död och begraven nu. Du behöver inte skydda dig längre. Hon kan inte göra dig illa. Du behöver inte skydda dig längre. Hur lever man då? Skulle livet plötsligt få handla om mina känslor? Det kändes ovant och obekvämt till en början, men sorgen efter mamma hjälpte mig. Den var så stark. Gick varken att styra eller stänga av. Och det jag mötte, när jag till slut vågade känna efter, var det jag sedan en ganska lång tid skyddat mig från att förstå. Jag minns att jag sitter i sandlådan under en blek vårsol. I famnen har jag min lilla dotter. Bredvid mig sitter min son. Jag ser på dem och tänker att de alltid kommer att rädda mig. Utan föraning kommer tårarna och den smärtsamma insikten står nu alldeles klar för mig. Det är ingenting annat än barnen som gör mig lycklig. Och jag inser att jag måste utmana hela livet. Jag vill inte längre trösta mig med att jag aldrig haft det så bra. Jag förmår inte längre att leva i räddning eller nåd. Jag lever inte där jag vill, med den jag vill. I det blir man inte sig själv. Lever man inte sin fulla potential. Jag måste ställa allt på ända för att slutligen få finna den jag är. Jag måste gå.
Brytningstid med knoppar som brister, vi lämnar våra gamla spår. Jag vinner en vän men en kär.
Ode med brytningstid. Jag gick. Jag tog mina älskade barn i handen och nyckelharpan på ryggen. Att välja skilsmässa var verkligen inget val av enkelt liv. Som musiker och ensamstående mamma var det dock bara bestämma sig för att det fick bli på mitt sätt och att det måste få duga. Väldigt mycket av stress och press släppte när jag vågade vila i den jag är och det jag gjorde. När jag vågade låta mitt liv vara fantastiskt, precis som det var. De där åren som ensamstående är därför, när jag ser tillbaka på mitt liv, några av de absolut underbaraste. För att jag alltid älskat att vara mamma. Några av de roligaste, för att jag hade vänner lika tokiga som jag. Och mest utvecklande, för jag var tvungen att leverera för att överhuvudtaget överleva. Jag hade därför aldrig dåligt samvete för att jag turnerade. Det hade varit att ha dåligt samvete över att jag är jag. Mitt turnerande är ju dessutom inte bara ett jobb. Det är ett sätt att leva. Det är ett sätt att ge min rotlöshet ett skimmer av skönhet. Jag har inget som helst emot att sätta mig i bilen och köra 46 mil. Jag tycker om att vakna i olika städer. Jag kan älska de där sekunderna på morgnarna innan jag kommer på vad jag är. Att vara som ett rö för vinden, men under kontroll. Att vara fri, men ändå bunden av ett liv fyllt av rutiner och ansvar. Jag har kunnat landa alla de där känslorna av att inte höra till, att vara rotlös. Allt mitt tunga bagage har jag hittat vägar för. Har jag kunnat placera i det milda skenet från strålkastarna ovanför mig. När applåderna är batt ut och allt är över har de alltid stannat kvar i mig. Att skriva och spela är ett sätt att förstå vem jag är. Att uttrycka mina känslor och hitta ord för sorgen och glädjen. Det har varit avgörande för mig. Det har helt enkelt inte gått att välja bort, trots att jag ibland önskat det. För att sörja en mamma, ett äktenskap, ha två små barn som behöver en och behöva ta tåget till Härnösand för att ge en konsert, det är inte drömmen, men det var mitt liv. Med hjälp av min nyckelharpa skulle jag skapa oss en framtid i början av 90-talet. I en räntechock av sällan skådat slag med en nyköpt bostadsrätt. Men, pengar är bara pengar. Ja, hur ska man annars tänka när man sitter där med två älskade barn nyskild med en sorg efter mamma och en hyra på 25 000?
Varje möte ett avsked, varje hand ett hem.
Underbara Kajsa Stina Åkerström, en enkel sång. En kväll firar Tone Norum och jag hennes födelsedag på Café Opera. Europe har spelat och vi sitter tillsammans med hennes bror John och de andra då jag får för mig att köpa champagne. Jag beger mig därför till baren där jag, medan jag inväntar champagnen, småpratar lite med en man. Väl tillbaka vid mitt sällskap inser jag att jag vill prata mer med den där mannen, så jag går tillbaka. Och därefter ett varv i lokalen, men utan att se honom. Jag förundras lite över att han försvunnit så fort, så jag ber Jan Johansen gå in på herrtoaletten för att se om han är där. Och när Jan kommer ut och skakar på huvudet så inser jag att han måste ha gått. Det slår mig dock att han kan inte vara så långt borta. Så jag går ut genom entrén och där, långt bort i det septembermjuka grå, ser jag honom under en gatlykta. Jag ropar, hallå! Jag vet ju inte vad han heter. Varpå han stannar, vänder sig om och ser mot mig. Då ropar jag igen, varpå han börjar gå mot mig. Han ler när jag räcker honom min hand. Jag säger kom och börjar gå mot entrén. Framme hos en något champagnerusig, glad Tone utbrister hon förvånad. Har du en kille? Ja, svarar jag. Va? Vad heter han? Jag vänder mig mot mannen och frågar honom vad han heter, varpå han svarar, Jonas. Jag tycker att ni ska gifta er. Ni har äktenskapstycke, säger Tone och utbringar en skål. Jag minns den där natten som igår, fast det är 18 år sedan nu. Det var som att vara barn i en lycklig bild av barndom. Vi skrattade oavbrutet och för varje minut som gick blev jag allt mer övertygad om att den där bilden skulle bli verklighet. Att jag med honom skulle få leva ett liv utan att behöva anstränga mig för att behålla kontroll i varenda sekund. Helt utan rädsla att hamna i ett kallt mörker som så många andra gjort före mig. Med Jonas skulle jag få använda all min kraft till att leva, inte bara överleva. Jonas, jag hade saknat dig så om vi aldrig möts. Pretenders, Saving Grace. Det är en vacker vinterdag. Bra väglag, trots att vägarna är snötäckta. Jag stannar vid korsningen precis som jag ska. Nästa sak jag minns är bilen som kommer i full fart mot min framdörr. Smällen är oundviklig. Jag känner genast en enorm smärta i mitt huvud. Jag försöker förvirrad ta mig ut, men dörren går inte öppna. Det tjuter och ryker om motorn. Framsätet täcks snabbt av blod. Jag får med möda av mig säkerhetsbältet och lutar mig mot passagerardörren då en kvinna öppnar den och ser på mig. Du måste lägga dig ner. Kan ringa någon? Jag sträcker fram min mobil. Ring min man. Vad heter han? Min kärlek. Kvinnan letar bland namnen i min telefonbok och plötsligt slår det mig att det måste vara hon jag krockat med. Jag minns hennes skräckfyllda blick och öppna mun som om hon skrek av panik när hon kom farande rakt emot mig. På sjukhuset får jag vänta på skiktröntgen. Det gör fruktansvärt ont i huvudet och jag blöder oavbrutet. Man beslutar sig för att tillfälligt sy ihop den 15 cm långa öppna spricka jag fått för att få stopp på blodflödet. Någon vill raka av mig håret. Någon annan protesterar. Nej, 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 hon är artist. Jag ber om bedövning. Jag vill få bort smärtan. Men det finns inte tid för det. Efter att skiktröntgen är avklarad berättar läkaren att en stor artär brustit in i huvudet och att han ska avlägsna de provisoriska stygnen för att sy ihop mig både inuti och ytligt. Han börjar trycka på såret för att avlägsna blod varpå det rinner över hela mitt ansikte och syr allt utan bedövning. Jag har såna smärtor att jag inte kan föreställa mig att någonting kan göra mer ont. Efteråt säger han att jag har haft en väldig tur. Att jag lika gärna kunde ha dött. Jag tänker på barnen. Att de alltid varit så ofantligt lojala och kärleksfulla. Så overkligt snälla mot mig. Att de två är det bästa valet jag gjort. Att de är och har varit mitt livs mening. Det enda jag ångrar är att jag inte visat hur känslig jag varit och är när det kommer till dem. För att jag hela tiden tänkt att min oro inte skulle vara till någon som helst nytta för dem. Jag ville inte att de skulle växa upp i den. Jag ville vara stark för att de skulle bli starka. Och jag tänker på Jonas, på hur han kom precis när han skulle, när jag kommit över svårigheten att låta mig älskas. Hur han så varmt engagerat sig i mina barn som vore de hans egna. Hur stor vår kärlek till honom alltid varit. Förstår han det? Jag tänker på hur allt blivit om. Plötsligt är allt över. Jag får bedövning. Då ringer Aftonbladet. Jag pratar med dem och hamnar på löpet följande dag. Jonas stannar hos mig under natten men beger sig på min bestämda inrådan till Kristianstad, till en mässa som han ska spela på under 3 dagar. Och som tack skriver ortstidningen rubriker om att han lämnat mig trots att jag just varit med om en väldigt allvarlig bilolycka. Själv försöker jag duscha på order men svimmar och slår i bakhuvudet i golvet och ryggen i ett par hjul till en gåstol. Resten av dagen tillbringar jag i sängen. Efter ytterligare 2 dagar blir jag utskriven. Utan man, utan bil, med blodiga och delvis sönderklippta kläder. En vän, Ingmarie, kommer att hämta mig. När hon bäddat ner mig i sin soffa ber jag om att vi ska titta på gamla kort. Hon visar ett från 1980 där jag ligger i hennes knä och vi skrattar. Vi är på spelmansstämma i Jokkmokk och jag ser att min dotter är en kopia av mig. Att Ingmaris är en kopia av henne. Det ser ut att vara Josefin och Elin på bilden. Och det känns märkvärdigt stort. Där är vi. Och här. Plötsligt slår det mig i djupet. Jag är här. Jag kommer att ligga i mörker i någon månad, ha sprängande huvudvärk på grund av den kraftiga hjärnskakningen i ytterligare 3 månader, men jag lever. Det enda bestående efter olyckan är mitt skadade minne. Jag har numera oerhört dåligt namn och ansiktsminne. Jag tappar ibland ord, vilket skulle kunna vara en katastrof eftersom jag är en skrivande och talande person, men jag lever. Jag vet inte då att läkarens ord om att jag lika gärna kunde ha dött inte ska påverka mig. Jag vet inte då att jag inte kommer att bli rädd för att köra bil. Att jag inte kommer att känna någonting särskilt när jag återvänder till olycksplatsen. Men jag anar. För det är någonting inom mig som ständigt ställt sig i vägen för det där som fått andra att falla. Det är någonting som tvingat det där på avstånd, fått det att klinga av. Jeremias Session Band med Man borde inte sova. Tiden vi lever i nu försöker övertyga oss om att vi kan fly från våra sorger. När allt vi behöver träna på är motsatsen. Att hantera sorg. Att acceptera den som en del av våra liv och respektera de delar av oss som inte alltid lyssnar till tonerna av harmoni. Varken sällar sig till ljuset eller någonsin blir lättare att bära. Om det verkligen är lycka vi vill åt, så tror jag att den vilar i tanken på att låta sorgen vara. Inget är så tungt som flykt. Jag bär min sorg utan att den gör mig till någon särskilt ledsen själ. Jag vet inte vad den gör med mig riktigt. Kanske jag modigare på grund av den, för att jag vågar se den. Kanske jag gladare i grunden, just för att jag undviker att fly från den. Den lilla flickan med cykeln växte upp och blev jag, den vuxna Åsa. Med ett stillsamt skavande gör sig den lilla Åsa då och då påmind. Då håller jag hennes hand och säger att hon inte behöver fly. Att faran är över och inget längre kan skada. Med en sällsam styrka lär jag henne att hon inte längre är ensam. Inte heller jag.
Det var Sommar i P1 med Åsa Jinder. Producent Agnes Lo Åkerlind. Alla sommarprogram finns att lyssna på när du vill på sverigesradio.se/sommar. Där också finns en lista på musiken i programmen.